Vi ska nu avsluta det här ämnet om konsten att inte hoppa över Gamla testamentet. Och det ska vi göra genom att gå till den 58:e psalmen i Psaltaren. Psalm 58. En av våra mindre ofta lästa psalmer. För sångmästaren, fördärva inte av David en sång. Talar ni månne i er stumhet vad rättfärdigt är? Dömer ni som rätt är ni människors barn? Nej, i hjärtat gör ni upp onda planer. Ni väger ut i landet era händers våld. De ogudaktiga är avfälliga ända från moders skötet. De lögnaktiga far vilse ända från sin moders liv. Gift är i dem, likt ormens gift. En döv huggorm liknar det, en som tillstoppar sitt öra så att han inte hör tjusarnas röst, inte den erfarne besvärjarens. Gud, krossa tänderna i deras mun. Bryt ut, o Herre, de unga lejonens kindtänder. Låt dem bli till intet, liksom vatten som rinner bort. När någon skjuter sina pilar må de bli som utan udd. Må han vara lik snigeln som upplöses och förgås, lik en kvinnas foster som ej fick skåda solen. Förrän era grytor har hunnit märka bränslet, och medan köttet ännu är rått, skall en glödvind rycka bort det. Den rättfärdige ska glädja sig när han skådar hämnden. Han ska tvätta sina fötter i den ogudaktiges blod, och människorna ska säga, ja, den rättfärdige får sin lön. Ja, det finns en Gud som dömer på jorden. Den här psalmen ger oss ju lite kalla kårar ut efter den fromma ryggraden, eller hur? Får man lov att skriva så här? Och även om vi kanske kan tycka så här att ja, där ser man. Man får vara precis sig själv inför Gud. Man får säga precis vad man tänker. Så är ju inte det värsta med psalmen. Utan det är ju detta att det ser ut som om Gud faktiskt ställde upp på skadeglädjen i slutet. Den rättfärdige ska tvätta sina fötter i den ogudaktiges blod, och det är liksom Guds vilja det här. Vem får inte en teologisk hjärnskakning av sådana texter? Och jag tänkte att vi skulle försöka få en profil på det här. Någon sorts klarhet i om detta verkligen kan vara en del av en god Guds budskap. Nu är det ju så här att många psalmer är profetiska. Och det kanske till och med är så att alla psalmer är profetiska. När man minst väntade så snavar man på en profetia. När Jesus hade uppstått så talade han med lärjungarna om vad som stod om honom överallt i lagen, i profeterna och i psalmerna. Och vi vet ju att en del av psalmerna är profetiska på det viset att de talar om Jesu korsfästelse eller Jesu uppståndelse. 22:a psalmen är ju välbekant som en fantastiskt tydlig bild av Jesu korsfästelse. Från 8:e versen. Alla som ser mig smädar mig, de spärrar upp munnen, de skakar huvudet. Befall dig åt Herren, han må befria honom, han må rädda honom, ty han har ju behag till honom. Ja, det var du som hämtade mig ur moderlivet och lät mig vila trygg i min moders bröst. På dig är jag kastad alltifrån moders skötet. Du är min Gud alltifrån min moders liv. Var inte långt ifrån mig, ty nöd är nära och det finns ingen hjälpare. Tjurar i mängd omger mig, Basans oxar omringar mig. Som glupska och rytande lejon spärrar man upp gapet mot mig. Jag är lik vatten som utgjuts, alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt liv. Min kraft är förtorkad och lik en lerskärva. Min tunga häftar vid min gom och du lägger mig i dödens stoft. Du hundar omger mig, det ondas hop har kringränt mig. Mina händer och fötter har det genomborrat. Jag kan räkna alla mina ben. De skådar därpå, de ser med lust på mig. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Ja, här kommer en psalm och den är profetisk. Och att den är profetisk, det kan vi se därför att det psalmen talar om har redan hänt. 18:e psalmen är likaledes en profetia, fast nu handlar det om Jesu uppståndelse. Det handlar om Davids liv också. Men det är ju så finurligt med de här psalmerna att de är dubbelexponerade bilder. För sångmästaren av Herrens tjänare David, som talade till Herren denna sångs ord, när Herren hade räddat honom från alla hans fienders hand och ur Sauls våld. Hjärtligen kär har jag dig, Herre, min starkhet. Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare. Min Gud, min klippa till vilken jag tar min tillflykt. Min sköld och min frälsningshorn, mitt värn. Herren, den högt lovade, åkallar jag, och från mina fiender blir jag frälst. Dödens band omvärvde mig, och fördärvets strömmar förskräckte mig. Dödsrikets band omslöt mig, dödens snaror föll över mig. Men jag åkallade Herren i min nöd och ropade till min Gud. Han hörde från sin himmelska boning min röst, och mitt rop inför honom kom till hans öron. Då skalv jorden och bävade, och bergens grundvalar darrade. De skakades, ty hans vrede var upptänd. Och så vidare. Här talar en som har varit i dödsriket. Och när vi på det sättet förstår att många psalmer är profetiska, så måste vi ju också betänka att det finns några särskilt viktiga dagar i frälsningshistorien. Jesu födelse, Jesu korsfästelse, Jesu uppståndelse och Jesu återkomst. Det bör ju därför lämpligen finnas en hel del psalmer. Kanske till och med fler psalmer som handlar om Jesu återkomst än också om hans död och uppståndelse. Ty i Bibeln, redan i Gamla testamentet, kallas hans återkomstdag för Herrens dag. Herrens dag. Och en del psalmer har vi inga svårigheter att se att de syftar just på Herrens dag. Vi går till den 97:e psalmen. Psalm 97. Där vi läser Nej, vad säger jag nu? 96 menar jag förstås. 96. Där vi läser från 9-13 verserna. Tillbe Herren i helig skrud, bäva för hans ansikte alla länder. Säg bland hedningarna, Herren är nu konung. Därför står jordkretsen fast och vacklar inte. Han dömer folken med rättvisa. Må himmelen vara glad och jorden fröjda sig. Må havet brusa och allt vad där i är. Må marken glädja sig och allt som är på den. Ja, då må alla skogens träd jubla inför Herren. Ty han kommer för att döma jorden. Han ska döma jordens krets med rättfärdighet och folken med sin trofasthet. Här förebådas nu evangeliets utbredande bland hedningarna. Förkunna bland hedningarna att Herren är konung. Mig är given all makt i himmel och på jord. Gå för den skull ut. Det är alltså en parallell till missionsbefallningen. Fast i Gamla testamentet. Och så slutar salmen med jubel. Herren ska komma för att döma jordens krets med rättfärdighet. Hur kommer den situationen att se ut när Herren kommer? I vilken situation kommer han tillbaka? Ja, Herren, när Herren kommer så har det redan dessförinnan dykt upp en människa som har flera namn i Nya testamentet. Han kallas för vilddjuret. Och själva den beteckningen står säkert både för en person och för det rike han dominerar. Han kallas laglöshetens människa, undergångens son, han som förhäver sig mot allt som kallas Guds och heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Han kallas också för antikrist. Och denne antikrist, eller detta vilddjur som det står i Uppenbarelseboken 13 och 7. Så står det att det fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och länder och språk. Och folk. Det heliga. Vilka är det? Ja, det är först och främst Israels folk. Och jag tror att den versen betyder att antikrist så att säga kommer att anfalla Israel. Zakaria 14. Se, en dag skall komma, en Herrens dag, då man i dig skall utskifta byte. Ty jag skall församla alla folk till strid mot Jerusalem. Och staden skall intas, och husen skall plundras, och kvinnorna vanäras, och hälften av folket i staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden av det ska inte bli utrotad ur staden, ty Herren ska dra ut och strida mot de folken så som han stred på drabbningens dag, och han ska den dagen stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem österut, och Oljeberget ska rämna mitt itu mot öster och väster till en mycket stor dal, genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften av det mot söder. Det ges återkomst. Alla folk samlas mot Jerusalem. Och själva uttrycket att vilddjuret antikrist ska besegra just Israel eller dra mot Israel, det hittar vi i Daniels bok. Vi ska gå till 7 kapitlet, 24 till 27 verserna där. Och de 10 hornen betyder att 10 kungar ska uppstå i det riket. Och efter dem ska uppstå en annan som ska vara olik de förra och som ska slå ner 3 kungar. Och denne ska upphäva sitt tal mot den högste och föröda den högstes heliga. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och det ska ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. Men dom ska bli hållen och hans välde ska tas ifrån honom och fördärvas och förgöras i grund. Men rike och välde och storhet över alla riken under himlen ska ges åt den högstes heliga folk. Dess rike ska vara ett evigt rike och alla välden ska tjäna och lyda det. Vi kompletterar med Daniels bok 12 också. På den tiden skall Mikael träda upp, den store försten som står som försvarare för dina landsmän. Alltså Israels folk, för judarna. Och då kommer en tid av nöd vars like inte har funnits alltifrån den dag då människor blev till och ända till den tiden. Men på den tiden skall av ditt folk alla de bli frälsta som finns skrivna i boken. Och många av dem som sover i mullen ska vakna upp, somliga till evigt liv och somliga till vanära och evig skam. Vi hoppar till 6:e versen. Och en av dem sa till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten: hur länge dröjer det innan änden kommer med dessa förunderliga ting? Och jag hörde på mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra hand och sin vänstra hand upp mot himmelen och svor vid honom som lever evinnerligen att efter en tid och tider och en halv tid, och när det heliga folkets makt hade blivit krossad i grund, då skulle allt detta bli fullbordat. När det heliga folkets makt har blivit uttömd, då kommer Herren. Ja, men den hedna kristna kyrkan då, säger du? Ja, den kommer att genomgå en sållning, säger skriften. När laglöshetens människa träder fram kommer många att avfalla till honom. Och de som är kvar kanske på ett särskilt sätt förstår Israels folks roll i historien och vill hellre ansluta sig eller stå kvar med Guds folk än de ansluter sig till laglöshetens människor. Då är ju frågan denna: finns inte antikrist med i Gamla testamentet? Är han en nytestamentlig uppfinning? Antikrist. Var hittar vi honom någonstans? Ja, vi läste nyss om honom. Det här hornet som sticker upp och som flyttar på de andra tre hornen. Det är vilddjuret och vilddjurets rik. Men en så, jag ska inte säga viktig person, men en person som har en sådan roll i historiens avslutning, ska inte han finnas på lite fler ställen i Gamla testamentet, om han nu ändå är så viktig inom citationstecken? Jo, det tror jag han gör. Laglöshet. Vad kan det månne heta i Gamla testamentet? Vi får ge oss ut på lite spaning. Vad är laglöshet för någonting? Ja, det är inte bara att man har glömt Herrens lag, utan det är att man sätter en ära i att legalisera motsats. Att upphöja det som lagen, så att säga, bjuder oss att ta avstånd från, det upphöjer man till något gott. Och när vi botaniserar ibland olika hebreiska ord i Gamla testamentet, så vill jag fastna för det ord som i våra svenska biblar kallas för ogudaktighet. Ogudaktig är inte bara att man putsar bilen istället för att gå till kyrkan, utan det hebreiska ordet rasha betyder ungefär perversitet. Inte nu i en medicinsk mening, utan just i den meningen att man hela tiden strävar efter att lära ut, så att säga, det som lagen bjuder oss att ta avstånd ifrån. Som Paulus skriver i slutet på Romarbrevet 1: det är inte nog med att de vet att detta är mot Guds vilja, de blir också glada när andra gör så här. Rasha, ogudaktighet. Och då är det ju så att innan laglöshetens människa, den ogudaktige, kommer, så ska det komma en ström av falska profeter. Och därför så tror jag att allt detta i Gamla testamentet motsvarar det faktum att vi ibland möter den ogudaktige och ibland möter vi det ogudaktiga. Vi ska kolla och se. Vi går till andra Thessalonikerbrevet och läser om laglöshetens människa. Andra Thessalonikerbrevet 2:8. Då skall den laglöse uppenbaras, han som Herren Jesus skall dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. Det här är ju på många sätt en intressant vers. Jesus andas på lärjungarna och de blir glada. Jesus andas på laglöshetens människa och han dör. Och ändå är det samma andedräkt. Vi jämför med Jesaja 11. Tredje och fjärde verserna. Där det heter så här om Messias. Han skall ha sitt välbehag i Herrens fruktan och han skall inte döma eftersom ögonen ser eller skipa lag eftersom öronen hör. Utan med rättfärdighet skall han döma de arma och med rättvisa skipa lag åt de ödmjuka på jorden. Och han ska slå jorden med sin muns stav och med sina läppars anda döda det ogudaktiga. Där har du ordet ogudaktig. Och att jämföras med laglöshetens människa och det laglösa. Det arma som omtalas här i texten är då det heliga. De som den ogudaktige och de ogudaktiga försöker att utplåna därför att de tillhör Kristus. Vi går tillbaka till psalm 58, nu ska vi titta. 11:e och 12:e verserna där. Den rättfärdige ska glädja sig när han skådar hämnden. Han ska tvätta sina fötter i den ogudaktiges blod. Och människorna ska säga, ja, den rättfärdige får sin lön. Ja, det finns en Gud som dömer på jorden. Alltså handlar antagligen denna psalm i första hand om Jesu återkomst. Det finns en Gud som dömer på jorden. Den ogudaktige kommer att förintas, eller vad som nu sker med honom. Och det här är ett tema som kommer tillbaka i väldigt många av de psalmer som får normalt fromma människor att få skrämselhicka. Vi ska titta på den 37:e psalmen. Där brukar vi sjunga några verser i början. Befall din väg åt Herren och förtrösta på honom. Han ska göra det. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Men resten tycker vi är så rysligt så att det läser vi inte. Men när vi nu läser ett avsnitt av denna psalm så ska vi återigen se. Här möter vi så att säga domen över den ogudaktige. Jag börjar läsa i 5:e versen. Befall din väg åt Herren och förtrösta på honom. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset och din rätt som middagens sken. Var stilla för Herren och hoppas på honom. Harmas inte över den vilkens väg är lyckosam, över den man som umgås med onda planer. Avhåll dig från vrede och låt förbittringen fara. Harmas inte, därmed gör du bara illa. Ty det onda ska bli utrotade, men det som väntar efter Herren, det ska besitta landet. Eller till och med det ska besitta jorden. Ty det hebreiska ordet eretz betyder både landet och hela jorden. Ännu en liten tid så är den ogudaktige inte mer. Och när du ser efter hans plats, då är han borta. Men det ödmjuka ska besitta landet och tröstas av stor frid. Den ogudaktige stämplar mot den rättfärdige och biter samman sina tänder mot honom. Men Herren ler åt honom, till han ser att hans dag kommer. De ogudaktiga drar ut svärdet och spänner sin båge för att fälla den som är betryckt och fattig, för att slakta dem som vandrar i redlighet. Men deras svärd ska gå in i deras eget hjärta och deras bågar ska brista sönder. Det lilla som en rättfärdig har är bättre än många ogudaktigas stora gåvor. Ty de ogudaktigas armar ska sönderbrytas, men Herren uppehåller det rättfärdiga. Herren känner de frommas dagar, och deras arvedel ska bestå evinnerligen. De ska inte komma på skam i den onda tiden, och i hungerns dagar ska de bli mättade, ty de ogudaktiga ska förgås. Herrens fiender är som ängarnas prakt, de försvinner som rök, ja, de försvinner. Den onda tiden, vedermödan, hungerns tid, då man inte får köpa och sälja utan antikrists märke. Men Gud ska dock bevara de rättfärdiga. Jag vill också peka ut att psalmerna 9, 10 och 11 är väldigt typiska exempel på samma tema. Här har vi återigen domen över den ogudaktige eller det ogudaktiga. Och vi ska väl inte ta allt för mycket tid till att läsa alla tre psalmerna, men vi kanske kan läsa den elfte psalmen tillsammans som en avslutning på det här. För sångmästaren av David. Till Herren har jag tagit min tillflykt. Hur kan ni då säga till mig, fly som fåglar till ett berg? Ty se, de ogudaktiga spänner bågen, de har lagt sin pil på strängen för att i mörkret skjuta på de rättsinniga. När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta? Herren är i sitt heliga tempel, Herrens tron är i himlen. Hans ögon skådar, hans blickar prövar människors barn. Herren prövar den rättfärdige, men den ogudaktige och den som älskar våld, dem hatar hans själ. Han ska låta blixtrande snaror regna över de ogudaktiga, eld och svavel och glödande vind, det är den kalk som blir dem given. Ty Herren är rättfärdig, han älskar rättfärdigheten, de redliga ska skåda hans ansikte. Låt oss tacka och be. Herre, vi tackar dig för att ditt ord är alltid genom heligt och trovärdigt. Det är gott och sant. Herre, vårt förstånd är ringa. Utan din hjälp förstår vi ingenting av det viktiga och betydelsefulla i din heliga skrift. Men Herre, med din hjälp kan vi växa och förstå och få uppenbarat för oss att du är ljus och inget mörker finns i dig. Därför ber vi dig, Herre, om nåden att kunna läsa hela ditt ord, för att förstå dina rådslut i dess helhet så långt det är oss givet. Fader, hjälp oss att inte höra till dem som blir lättlurade i den tid då bedrägeriet ska sättas i system och ogudaktigheten ska upphöjas till barmhärtighet. Hjälp oss, Herre, att ta vara på ditt ords fullhet och ha våra ögon och öron öppna i vaksamhet innan slutet kommer. Lovad var du som hjälper oss, som ger oss kärlek till sanningens ord. Ditt ord är ju sanning. Amen.